Det är vida känt bland många myndigheter och institut att HBTQ-personer upplever mer psykisk ohälsa och har oftare självmordstankar än heterosexuella cis-personer. Och idag ska vi prata om just det. Vi ska prata om psykisk ohälsa bland HBTQ-personer.
Jag heter Joakim.
Jag heter Amanda och detta är En gay i taget.
En gaypodd av och med oss, en bög och en flata.
Som av en händelse också råkar vara syskon.
Här diskuterar vi allt som är homosexuellt och mer därtill.
Välkomna!
Goddagens.
Goddagens.
Ja.
Hur är läget?
Jo, men det är bra.
Det är en passande fråga idag. Hur mår du?
Oj.
Vi ska prata om mental ohälsa hos HBTQI-plus-personer.
Jo, men just idag är jag stark.
Kul att säga det, för jag lyssnade precis på den låt. Monica Mack, den här nya artisten, hon har gjort en version av den låten. Jag lyssnade på den för en stund sedan.
Ja, var det bra eller?
Ja, absolut.
Ja. Nej, men jag mår bra idag.
Ja.
Jag går ju på antidepressiva, så jag har ju någonting som höjer styrkan.
Du går på antidepressiva?
Ja.
Det gör ju faktiskt jag också.
Ja.
Och varför gör vi det? Varför gör du det?
För att jag är gay. Nej, jag... Oj, var ska jag börja? Nej, men jag gick igenom en liten depression och lite ångestproblematik. Och jag har blivit diagnostiserad med GAD, som du också har, General Anxiety Disorder.
Yes, på svenska, generaliserad ångestsyndrom.
Exakt.
Vilket innebär en förhöjd känsla av oro och ångest. Och väldigt ofta ångest och oro för saker som inte ens har hänt
precis,
än.
Precis, framtiden, saker som kan hända.
Precis.
Och så har jag även haft mycket problematik med OCD, tvångstankar och tvångshandlingar. Jag går på antidepressiva som hjälper för att göra mig lite gladare och för att alltså den höjer serotoninet i hjärnan och då blir det även att du får mindre tvångstankar och tvångstankar. Så det har hjälpt jättemycket, så att jag är väldigt glad att jag har dem.
Jag har ju
tråkigt att behöva gå på dem, men jag är glad att de finns.
Men det finns folk som får använda sig av dem hela livet. Jag menar,
du har ändå gått på dina
bra. Ja, jag har ätit mina sedan jag var 26. Jag har, med handen på hjärtat, utan att starta ett peripari, jag har ju så länge jag kan minnas haft ångest i olika former. Jag kommer liksom inte ihåg ett liv utan
ångest.
Att ha liksom en lätt oro på något sätt.
Ja, hela tiden. Nej, men jag relaterar hårt.
Och jag hade min första panikångest när jag var 7 år. Jag gick i scouterna, tror det eller ej. Ett väl...
Det var pappa som ville att det skulle gå i det, eller?
Ja, de tänkte väl att någonting får du väl göra.
Han var ju också scout, han ville
ja,
att det också
precis.
Skulle vara scout.
Jag menar, de var väl trötta på att hitta Barbie-huvuden överallt, så tänkte jag skulle, de skulle
skicka
aktivera
ut
mig. Nej, 8 var jag nog, för att jag gick i andra klass, så jag gick i scouterna. Och då var det en Halloweenfest och man skulle klä ut sig. Och jag hade ju kompisar som gick i den här scoutgruppen också. Och så skulle vi på en Halloweenfest med den här scoutgruppen lite längre ifrån där vi bodde, så att man behövde ju få skjuts dit. Så att det var en kompis pappa som skjutsade oss dit. Och det var jättekul. Och det var såna här lekar och sånt. Ja, men som det är på ett barnkalas liksom. Men det var ju på kvällen och det var ju mörkt. Det var november och sådär. Och jag har aldrig varit ett barn som inte har klarat mig själv eller inte kunnat vara ensam. Herregud, jag har alltid varit jag har inte varit ett ensam barn.
Jag har varit några stycken.
Men
jag har varit ganska självständig sen du föddes.
Ja,
typ.
Men där och då, jag kommer ihåg det så tydligt, så fick jag, för säg att det kanske var 5 kilometer hemifrån. Och jag fick en sån panik när vi sitter där liksom och äter, tror jag, och vi hade väl lekt fiskdamm eller någonting. Och bara för mig att jag inte kommer kunna komma hem och det är mörkt och vad ska mamma och pappa säga. Och jag får en sån panikångest. Så att en av de här scoutfröknarna satt där med mig i knät och jag snorade väl ner hennes blus. Jag vet inte. Men det är första gången jag kommer ihåg liksom en riktig ångestattack. Och sen har jag haft...
8 år, det är inte mycket. Alltså det är helt sinnes.
Nu får du låta som att jag liksom har legat i fosterställning i liksom 33 år.
Vilket du har.
Och det har jag. Men... det var bara det jag ville säga. Vad heter det?
Punkt.
Ja, men jag har och har haft perioder där det har varit väldigt tufft. Och när jag var 26 år så var det liksom att nu får jag ta tag i det här. Och jag har liksom jag mådde så dåligt just då. Och fick antidepressiva. Och tror du att det är ett stigma kring att äta antidepressiva?
Ja, men gud. Alltså jag har hört,
jag är till och med lite så här att erkänna det här.
Nej,
jag menar, mina vänner
det,
och min familj vet ju det.
Ja, men... ja, men jag tror alltså det är lite så här. Alltså det, jag vet inte vad man ska säga, men det klassas ju inte som, alltså typ, ja men vi säger att har du högt blodtryck, då måste du gå på mediciner hela ditt liv oftast. Jag vet inte, bryter du ett ben så får du värktabletter under tiden det
och gips också.
Men tabletter
kan vara bra också.
Ja, det kan vara bra. Nej, men jag menar just medicinmässigt så får du kanske värktabletter som ska hjälpa dig när du har feber, tar du Alvedon alltså för att komma över din sjukdom. Men när det kommer till psykisk ohälsa och medicinerna du får då, så känns det som att det är, jag vet inte, det känns inte som att det är samma acceptans runt det.
Nej, men alltså om jag är på jobbet och har liksom ont någonstans, så säger jag att nej, men jag ska bara ta en Alvedon, eller jag ska liksom ja. Men jag går ju inte på jobbet och säger till mina kollegor att jag äter antidepressiva.
Nej, men exakt.
Skulle någon fråga, så absolut.
Ja, men
det är ju ingenting jag slänger, för då blir det också lätt såhär, men du vet, han är inte helt hundra i nerverna den där. Alltså,
om man ringer in och har feber en dag och så bara, men det är säkert att hon ligger och gråter. Alltså, man inte
eller men du vet att folk bara snackar bara, du vet, att Jocke går på antidepressiva. Va?
Mm.
Ja, men jag tänkte att det var något fel på honom. Han sitter säkert där hemma på Hisingen med en tvångströja. Nu säger inte jag att de har fel angående det, men det är ändå synd att liksom det ska börja bli.
Jo, men det är verkligen så, för jag tänker typ som våra mamma som har jätteproblem med knäna.
Mm.
Hon går ju på värktabletter för att kunna gå på dagarna. Ja. Och jag går på antidepressiva för att kunna gå på dagarna.
Ja.
Nej, men hon kan ju lätt säga till sina vänner och till folk att jag glömde ta mina värktabletter idag, så jag har så jävla ont i knäna. Men om jag glömmer ta mina antidepressiva så går jag ju runt och har ångest för mig själv hela dagen. Bara,
men sen så är det också många som tror att antidepressiva är du tar ett piller och så pling blir du bra.
Ja, att det är typ någon jävla partydrog.
Ja, alltså det är ju inte liksom som, det är ju inte som en, det är ju inte en tamarol eller tripadol eller vad fan de här jävla roliga pillerna heter.
Nej.
Alltså det är ju långtidsverkande.
Exakt.
Det är ju liksom ingenting du tar en och så blir du glad.
Första veckan eller två veckorna is hell när man går
fram. Ja, exakt. Gud,
för att du går igenom världens ångest för att komma in i det typ. Så det är ju inget så här, du tar en antidepressiv på ett party och har det sköj.
Nej, men folk tror ju det när man säger så ta ett pill. Ta din antidepressiv så blir du gladare. Och sen är det också en sån sak som jag måste säga. Folk tror också att går du på antidepressiva så ska du vara glad hela tiden.
Ja, men det är inte det. Det är bara för att
stabilisera
dig.
Du är helt som alla andra.
Ja.
Bara det att du är inte inne i det här djupaste mörkret.
Exakt, det är för att stabilisera ditt mående lite.
För jag menar, utan dem så var alltså, precis i den perioden innan jag började, jag mådde så fruktansvärt dåligt så att jag orkade knappt gå utanför dörren.
Nej, men säg.
Alltså, liksom, så jobbigt var det att copa liksom.
Mm.
Och jag har ju som jag sa haft liksom fram och tillbaka under hela livet, men just då det var liksom, för jag menar,
men jag var sån, jag ville bara sova.
Alltså exakt.
Mamma, jag skulle passa mammas hund Otis en dag och hon började klockan 2, så hon skulle komma hit vid 1:30 och lämna honom för jag var ledig. Kommer hon och så svarar inte jag i telefon och hon ringer där nere på dörren och hon får ingen respons, så hon fick ju panik och trodde att jag låg här uppe och var död. Då fick hon komma upp, hon har ju extra nyckel till oss, komma upp, låsa upp dörren, gå fram och väcka mig i sängen för att jag bara låg och sov. Alltså jag sov typ, då hade jag sovit i typ 12 timmar eller någonting och inte registrerat någonting runt om mig för att jag ville bara ligga och sova. Och det var efter det som mamma bara, okej, men Amanda, du behöver nog hjälp. Jag bara, kanske lite grann.
Ja, men du har också haft en oro i det hela ditt liv.
Ja, gud
alltså, jag känner igen mig själv väldigt mycket i dig från när jag växte, för det är ändå 7 år mellan oss.
Ja, så att man liksom, du har ju ändå sett lite mer. Men det är, för jag tänkte just det du berättade om din första ångestattack. Den första ångestattacken jag kommer ihåg att jag fick, då var jag typ 13-14 tror jag. Och jag var ute med våran dåvarande hund, Viktor. Och så gick jag och så var det soligt ute, det var jättefint väder och allting. Och sen helt plötsligt bara från ingenstans så kände jag bara, nej men gud, jag kommer dö nu. Och vad händer om man dör? Alltså det bara kom över mig världens dödsångest och så här panikångest. Så jag bara tog hunden och bara sprang hem till pappa som var hemma då och sa bara, pappa jag kommer dö, det känns som jag kommer dö, det känns som jag kommer dö. Och han bara, vad är det? Han trodde typ att jag hade ramlat så att det hände eller någonting. Alltså jag bara satt mig i soffan och bara tungan, eller så vet, så här, man inte kan ta ett djupt andetag typ. Så han fick ju sitta och lugna ner mig och bara, men du ska inte dö, det är inget fel på dig.
Jag kommer ihåg en gång, då var du kanske 6-7 år, det kanske inte du kommer ihåg, men, och det kanske inte var en panikgång så, men låset på våran ytterdörr
just
var trasigt.
Oh my god,
så att,
ja.
Eller handtaget gick
handtaget
av.
Gick av.
För någon, någon av våra bröder hade dragit i det för hårt. Så det gick,
antagligen
alltså, du. Antagligen jag, i ett ilsket tillstånd. Men det gick av i alla fall, så att pappa var tvungen att liksom skruva fast
vi,
det.
Vi kom inte ut i några
vi kom inte ut i 5 minuter för att, och du blir rabiat.
Och vi bodde typ på bottenvåningen, så vi hade kunnat ta ut oss ut genom ett fönster.
Ja, ja. Alltså du blev helt hysterisk. Mm.
Men jag har ju sån jävla klaustrofobi också.
Jag vet, jag fast du var inte...
Jo, men du så var, här är det.
Jag, du var inne i en lägenhet med hela din familj. Det fanns balkong, fönster och, vi, och liksom... Fast jag ska inte säga någonting, för att jag blev, råkade bli inlåst i syslöjdsalen när jag gick i sexan med min bästa vän Amina och jag började grina.
Ja, Amina började grina. Nej, men jag har ju världens... Det var säkert en ångestattack också, för jag kommer nu när du säger det så kommer jag ihåg jag mådde jättedåligt, för jag trodde att vi aldrig skulle kunna ta oss ur vår lägenhet. Men...
Det var liksom, kylen var full, frysen var full. Ja, det fanns fönster, det var på bottenvåningen.
Ja, exakt. Men det var just med klaustrofobi, jag ska bara slänga in det snabbt. Att jag inte... Det är klart att jag har klaustrofobi för trånga utrymmen, sådär.
Eller?
Jag visste att du skulle göra det där med pausa. Nej, men alltså typ, för många tänker klaustrofobi att du vågar, att du bara får panik om du typ blir inlåst i en garderob, vilket jag, ja. Nej, men jag får klaustrofobi, alltså hade jag varit i en gympasal som inte gick att öppna, så hade jag fått panik. Kunde du sa med syslöjdsgrejen. Men sen är det ju värre med, alltså om det är trångt, alltså jag ställer mig inte i en hiss.
Jag
fick en blödning i foten efter en fotbollsmatch när jag gick i
åttan. Jag tror du skulle säga att jag fick en blödning i foten på grund av att jag ställde mig i en hiss.
Ja, nej, men jag fick en blödning i foten under en fotbollsmatch en gång när jag gick i typ åttan. Och då hade vi, man fick inte använda hissen om inte man fick tillstånd för att använda hissen i skolan. Om man skadade sig eller så, eller behövde det. Och då fick man en hissnyckel. Och då hade jag ju liksom läkarintyg och grejer och hade chansen att få en hissnyckel. Så mina kompisar bara, men nej, nej, du, fan vad gött, du kan få en hissnyckel nu. Ska vi åka hiss till, upp till andra våningen? Så jag bara, nej, nej. Alltså jag gick med mina kryckor upp och alla lektioner var på övervåningen. Jag kämpade mig upp för att släppa sitta i en hiss eller ställa mig i en hiss. Så att så illa har jag det med klaustrofobi.
Men, och sen vill jag också säga att även om man går på antidepressiva och sådär, så har man absolut fortfarande dagar som är skit. Man är som, alltså man är så det är bara det att det inte är det här bottenlösa mörkret som man har.
Exakt, man kan ändå gå upp på morgonen och göra sig en macka och en kaffe liksom.
Precis.
Även på de dåliga dagarna.
Exakt. Jag har varit inne och läst lite, inte en Google rant, för det är tydligen fel ord. Fast vi lägger det i en av mina ordböcker här, för att jag har funderat på att jag
just
ska
det, göra. Just det, vi har funderat på vad Telegram är också.
Just det,
det.
Vad är det då? Jo, man ringde in till en telegraf, eller man ringde in och sa, nu vill jag skriva så här till Amanda, och så
skrev den här personen det
på en stenografi, eller exakt.
Och så skickades det här brevet, det de hade talat
till vederbörande.
Exakt, eller? Det är som att tala in ett meddelande på mobilen idag.
Precis. Men jag har i alla fall varit och fördjupat mig i psykisk ohälsa bland hbtqi-personer. RFSL kämpar en hel del för hbtqi-personers psykiska hälsa.
Ja.
Och det här gör de för att hbtqi-personer mår generellt mer dåligt. Och det är liksom, det är en uppenbar grej. Som
ja, och
alla...
det förstår man ju. Ja. Alltså, det är ju ganska logiskt med tanke på vad man går igenom.
Unga hbtqi-personer har oftare självmordstankar och upplever psykisk ohälsa i större utsträckning än vad heterosexuella cis-personer gör. Och ett direkt citat från RFSLs hemsida är att hbtqi-personer upplever mer psykisk ohälsa och har oftare självmordstankar än heterosexuella cis-personer. RFSL arbetar för att myndigheter, hälso- och sjukvården och samhället i övrigt ska få upp ögonen för detta och utföra specifika insatser för att förbättra situationen för hbtqi-personer.
Mm. Jo, men alltså det är ju väldigt logiskt.
Ja, ja. Nej, alltså, men alltså jag är inte förvånad. Nej. Och RFSL får tydligen verksamhetsbidrag från Folkhälsomyndigheten för att jobba med detta. Mm. Och de är i ständig dialog med myndigheter och politiker för att främja hbtqi-personers psykiska hälsa. Eftersom den är liksom viktig och det är vanligt att den inte är på topp liksom.
Mm.
Och det finns faktiskt en guide på rfsl.se som heter Vi mår bättre tillsammans, som jag verkligen rekommenderar. Den är på nästan 30 sidor och beskriver hur RFSLs avdelningar kan alltså arbeta suicidpreventivt och med att främja, som sagt, psykisk hälsa för HBTQI-personer i allmänhet och transpersoner i synnerhet.
Ja, ja, men verkligen. Alltså det har man ju verkligen förstått när man har läst på om sånt här och sådär, att inom HBTQI plusrörelsen, alltså att alla som identifierar sig så har ju oftast problem med sin psykiska ohälsa eller sin psykiska hälsa eller har haft det. Det är ju väldigt vanligt. Men framförallt transpersoner har
precis.
Ju
till Gud, större, ja. Större på uppdragpsykiskhalsa.se, alltså uppdrag psykisk hälsa. Så står det att HBTQI-personer är bevisligen, som sagt, ofta särskilt utsatta för diskriminering och våld. Som jag har sagt. Och HBTQ-personer har en egentligen ständig utsatthet. Och det finns alltså mängder av studier som visar att HBTQI-personer har en betydligt sämre hälsa än den övriga befolkningen. Och på grund av, alltså på grund av, ja, men kränkande mottagande i vardagen och våld, trakasserier, diskriminering.
Och all oro du går igenom innan du kommer ut.
Precis, och det har ju vi pratat om i andra avsnitt. Antalet självmordsbesök. Antalet självmordsförsök är högre hos unga HBTQI-personer än hos unga heterosexuella. Och det står på flera ställen, bland annat på Folkhälsomyndighetens hemsida, att det är så. Och ett direkt citat från den här uppdrag psykiskhalsa.se är att står att Folkhälsomyndighetens uppgifter om utvecklingen av hälsan och hälsans bestämningsfaktorer visar att situationen för HBTQI-personer inte har förändrats nämnvärt under de senaste 10 åren. För transpersoner visar utvecklingen inte på någon förbättring alls. Oj. Och några av resultaten är snarare sämre än i en tidigare undersökning från 2005 baserat på svar från 374 personer.
Jävlar.
Ja.
Shit.
Men det känns ändå som att det händer lite, alltså det känns som att många institut tar det på allvar i alla fall. Jag får den känslan, sen vet jag inte hur det är i praktiken.
Nej, men vad man läser i alla fall.
Ja. Så, ja, och på Folkhälsomyndighetens hemsida så finns även där ett 56 sidor långt dokument med metoder för att främja en god hälsa bland HBTQ-personer. Och det faktum att den ens finns säger ju en hel del.
Ja, får jag alltså ändå säga. Att de ändå har sett att det är ett problem och att de vill göra någonting åt det. Men det behövs ju, jag känner ju om det inte har skett någon förbättring och till och med en liten försämring för speciellt transpersoner, det behövs ju något mer göra. Mm. Alltså det behövs ju verkligen tas tag i. Men det, alltså, det förvånar mig inte.
Inte
att det är
heller.
Så. Och så tänker man på de här, så tänker man på andra länder där det liksom inte ens är lagligt att vara homosexuell. Tänk då, de kommer ju aldrig liksom genomföra, eller i alla fall inte de närmaste åren, genomföra en plan för att hjälpa till med psykisk ohälsa då bland homosexuella och transpersoner och alltså, nej men gud, det är så sjukt. Och sen tänk, alltså, som vi pratat om nu, att vi båda går på antidepressiva, vi är liksom, vi är 5 barn i en familj, ganska många. 2 av oss har varit deprimerade och har ångestproblematik, nämligen ångestproblem och går på antidepressiva. Och det är du och jag, och vi båda är gay.
Exakt.
Så att det är någonting, säger ju någonting om statistiken, tycker jag. Det är ju inte helt, alltså det är ju inte bara påhittat.
Det är absolut inte bara påhittat.
Och vi är ju alltså som ett levande bevis på att det är verkligen, men det är värre det är värre för oss, tänkte jag. Men det känns,
alltså,
som
det är,
att det är vanligare
vi ju,
bland,
vi vill ju såklart inte förminska någon som är heterosexuell som har psykisk ohälsa.
Nej, precis.
Det är bara det att det finns ju statistik som säger att
det är vanligare bland,
ja, och det är ett problem att att vi som HBTQI-personer har det jobbigare. Och det, jag tror att alla förstår varför.
Ja, och sen psykisk ohälsa i allmänhet behövs ju mer, det behövs mer resurser. Och som vi sa, att det är så stigmatiserat fortfarande och runt, alltså att ta antidepressiva och allt sånt. Det är liksom, det är ju inte många som gärna är öppna med att de går och träffar en psykolog eller att de har, är deprimerade eller har ångest. Nej. Alltså man är ju, för man är rädd att klassas som opålitlig person typ.
Ja.
Alltså,
nej, men du vet,
jag,
folk tror att man liksom är en galen panna, om man
ja,
säger så.
Ja, men lite så, ja. Och det är liksom, och just det här, lite av det här, vad ska man säga, så det har blivit smutskastat typ som att med psyket till exempel.
Mm.
Det, när no, om någon säger att de har varit inne på psyket så är det så många som tror att oj, vad, är du farlig typ. Men för att det har blivit så alltså smutskastat och
skrivit. Men folk tror att man är typ, alltså folk tror att har du varit på psyket så är du massmördare
typ. Ja, men typ Michael Myers varning, ja, på dig, exakt, för att du har på psyket. Alltså det är också ett problem, och det är också någonting som behöver jobbas på i allmänhet, psykisk ohälsa, och sen
alltså jag ska
en
säga
egen att... gren med HBTQI personer.
De, jag, alltså, jag har många i min nästan alla av mina nära vänner går på antidepressiva. Nu har jag ju en väldigt, jag har många vänner runt omkring, men så har jag en liten grupp nära mig. Och alltså många av dem vet jag har psykisk ohälsa.
Ja, men samma här, alltså, ja. Jag har också många vänner som har gått igenom eller går igenom sånt här, så att det är ju, jag tror det är vanligare vad man tror och vanligare vad det pratas om.
Och det är därför jag känner att det är lika bra att vara ärlig med att man, jag var lite såhär, vad ska man säga, att man käkar det här i podden, men vad fan,
ja. Nej, men vad fan, vi gör ju
det. Ja, vi gör ju det liksom.
Men exakt, så jag tar astmamedicin varje dag och jag tar antidepressiva varje dag, det är ju bara, det är en del av mig. Nej, men, och sen tycker du, alltså vi säger att om du hade varit chef på ett företag och en kollega, eller en kollega, en medarbetare till dig hade ringt in och sagt, jag kan inte komma till jobbet idag för jag fick precis världens ångestattack och jag mår skit. Hade du godkänt det som en sjukanmälan?
Ja, det hade jag.
Och det är också
det
en sån grej.
Men det är också, för att jag vet hur det är.
Men det är det som är problemet, för att alla vet, alltså om jag skulle ringa in och säga att jag har migrän, alla har inte migrän, men alla vet att migrän är jobbigt och att du kanske inte kan komma och jobba ifall du har ett migränanfall. Men ringer du in och säger att du har en ångestattack, så är det inte alla som, okej, men jag vet inte, skratta lite och kom till jobbet typ.
Alltså, nej, men det, så är det. Nej, men det är också det här som man har hört, du vet, den här gamla mentaliteten med lite äldre personer, mig själv exkluderat. Men det här, om någon har gått in i väggen eller utbränd, vad fan, han får hålla komma in i matchen.
Ja, men exakt. Vet,
det är...
Det syns till som en svaghet.
Ja, men det gör det. Och det. Men det finns, alltså det är en grej, det är inte påhittat.
Nej.
Och det är det jag tror att folk liksom, nej, jag var ung, då gick vi ju i skolan när vi var 14 och sen jobbade vi, har vi jobbat nonstop fram tills vi var 65. Okej.
Men vem är det som säger att det är det normala då?
Ja, exakt.
Och sen hur mådde du kanske under de 5 första åren? Det är inte säkert att man mådde bra, bara att man inte vågar säga någonting om det.
Och jag vet inte, det kanske var lättare att leva då. Man kanske mådde bättre då.
Ja.
Vi kanske har en annan press idag, jag vet inte.
Ja, men exakt. Och sen, men jag kan tänka mig att sociala medier har en stor inverkan på, eller påverkar, menar jag, på.
Speciellt det här som vi pratade om i avsnitt 3, var det va? Kroppshets och ideal. Det har ju, liksom om man redan mår dåligt med självförtroende och sådär. Alltså jag påverkas otroligt mycket.
Ja, men gud ja, men jag med. Alltså det är ju svårt att inte göra det oavsett vem du är. Så blir det ju, du jämför alltid dig själv med någon annan. Och du ser en bild på någon som är skitsnygg och verkar ha det skitbra. Och så börjar man jämföra med sitt eget liv och så mår man sämre över det. Så att det är ju verkligen, jag tror verkligen att sociala medier har en stor del i att det blir, känns som att det är vanligare idag. Med psykisk ohälsa och dåligt självförtroende och allt sånt.
Jag tycker det är viktigt att inte skämmas för det.
Gud ja, alltså jag var ärlig med det, för att det är, någonstans kommer det ju bli lättare. Tror jag. Och sen, man kommer inte alltid möta förståelse. Det är ju,
och sen också det. En annan sak, jag tycker inte att man ska tro inte att du är svag för att du har depression eller ångest. Det är oftast tvärtom, att du är egentligen en stark person, men du har hållit inne det för länge.
Exakt.
Eller du vet, alltså, det finns ingen svaghet i det.
Nej, men det är ingen som säger att du är svag om du får influensa.
Du kan vara världens starkaste person, men ändå ha psykisk ohälsa.
Ja.
Det går inte hand i hand. Nej. Saker är inte så svart eller vitt.
Nej, för du har inget svagt psyke för att du får en depression.
Nej, förr sa man ju att, du vet, mamma berättade att de sa förr liksom, om någon var liksom lite skör så här, nej men hon har problem med nerverna, du vet.
Exakt.
Hon har ju nervfeber eller vad, du vet, så här, nej men det är hon med nerverna, du vet.
För att de var,
och då sågs man som en svag person.
Ja, men det är absolut inte, som du sa, tvärtom tror jag. Alltså man har gått för länge och försökt vara stark, och så kommer man till en point där det liksom inte går att hålla hålla sig uppe ovanför ytan längre.
Exakt.
Och det har ju inte med svaghet att göra. Det har ju bara med att man har hållit på för länge.
Du kan ha varit med om, liksom, haft det jobbigt i barndomen. Mm. Det finns så mycket som spelar in. Och sen har jag också läst att det är en del, det är ärftligt också.
Ja, och sen
den här, också, att man föds med den liksom, ja.
Genen typ. Mm. Men och sen, det kan också hända vem som helst. Mm. För många tror ju också att det händer bara de som har varit med om något trauma och sånt där. Men det kan hända den som har, om man, det är ingen som har ett perfekt liv, men det kan ändå hända någon som har ett jättebra liv och som har inte varit med om något jättehemskt. För att det handlar ju också mycket om liksom kemikalierna i hjärnan och du, alltså din hjärna producerar inte tillräckligt med glädjepiller, nej, med serotonin och allt sånt där. Så det har ju mycket med, det har ju med vetenskapen att göra då, och också, det har ju inte bara att göra med något påhittat skit, utan det är ju vetenskapligt visat att det är något som händer i din hjärna när du är deprimerad.
Exakt.
Så då blir det ju och en psykisk också åkomma som inte syns.
Precis. Ja. Och jag vill säga till alla HBTQI+-personer som lyssnar och som mår dåligt och kanske känner att jag är så svag för att jag har en depression, eller jag, kom ihåg att du är inte svag, för du vågar stå för vem du är. Och det är inte många som
exakt,
gör.
Exakt. Och det,
så du är stark, det är hur ledsen du än känner dig ibland.
Ja. Och alla som är, alltså, som går igenom en depression, det är inte ens tecken på svaghet. Att ta sig igenom det och komma ut på andra sidan. Mm. Det är det starkaste du kan göra.
Men jag vill liksom säga det till alla HBTQI+-personer som mår dåligt, att eller känner sig svag, att du är stark om du vågar stå för vem du är.
Ja.
Även om det kanske inte är till omgivningen, men du vågar det till dig själv. Och bara det är.
Ja, för du kan ju kanske inte kan stå för dig själv, stå upp för vem du är på grund av säkerhet. Och det är ju 100% förståeligt. Men att du ens, att du vet själv vem du är och accepterar det för dig själv, eller liksom har, står upp för dig själv inombords.
Precis.
Bara det är en styrka.
Precis.
Utan dess like.
Ja, så att jag känner, om ni har liksom erfarenheter av psykisk ohälsa och vill dela med er om
det, snälla, så skriv inte våran Instagram.
Ja, man kan vara anonym om man vill.
Våra meddelanden är öppna idag, va?
Ja.
Så vem som helst kan skriva.
Våran Instagram är ngayitaget, ett ord. Våran mail är ngayitaget@hotmail.com.
Mm.
Och vi finns på Facebook, där heter vi ngayitaget, en gaypod.
Yes. Hoppas att alla mår bra, och om ni inte gör det så är det helt okej.
Det är helt okej.
Och det är helt okej att söka hjälp och säga till när ni inte mår bra.
Yes. Tack så mycket.
Tack, hej.